Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Lyssna på Röstskådespelarna, en podcast om Sveriges dubblegendarer. Syftet med podcasten är att hylla rösterna som gett så många generationer äventyr, karaktärer och glädje samt att spara upplevelserna och historierna från en förbisedd kulturskatt. Christian Hedlund heter jag. Jag är röstakrobat, föreläsare, podcastproducent och kreativ entreprenör. Och idag har jag äran att få sitta här och prata med, bokstavligen sitta på golvet och prata med en enormt uppskattad röst. Inte bara av mig, utan av många lyssnare som har hört av sig och bett om hennes medverkan som en julklapp. Hon kommer att bli legitimerad röstnörd snart. Men det kan du se mer om i extra materialet på YouTube. Innan jag berättar vem det är, även fast du vet för du har läst titeln på podcastavsnittet. Så hon har givit röst åt i urval, för att jag kan inte lista alla, för då sitter vi här hela dagen. Men du får väl svara ja eller nej, eller kanske som rösten om du vill det, där bortifrån.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mira Nova i Buzz Lightyear rymdjägare.
Stämmer. Skyldig.
Skyldig. Jenny i Flykten från hönsgården.
Oh ja, roligt.
Rita i Oliver och gänget.
Ja, det var någonstans där det började.
Sipora i Prinsen av Egypten.
Ja, härlig upplevelse.
Daphne i Våran Scooby-Doo.
Ja, som jag håller på att kämpa med fortfarande. Vi är kompisar fortfarande. Mm.
Jag är osäker på uttalet på din karaktär från Hercules. Terpsichore?
Terpsichore.
Terpsichore
till och med. Dansens gudinna.
Mm. Ah, vad passande.
Ja, vad snyggast också.
Trädmor i Träff utom.
Ja, just det. Mot dig.
Mot mig. Goda Fen i Cinderella.
Ja.
April O'Neil i 2007 års version av Turtles.
Ja, det var länge sedan, ja.
Alltså det, är det någon som du vill lägga till sådär som
den
jag missar?
Den som jag känner att jag är absolut mest lycklig över, det är faktiskt Esmeralda i Ringaren i Notre Dame.
Det, jag lämnade den med flit.
Du gjorde det, va? Ja. Vilken fuling. Men det är my all time favorite. Jag är så lycklig att jag fick göra den. Faktiskt.
Ja, vad spännande. Jag ser, det finns mycket frågor om henne från lyssnarna. Och jag har frågor om det också. Så ja, vi kommer att glida in på det. Och boom, så blev det helt annorlunda ljud i podcastlyssnarens öron.
Wow.
Vad hände? Vi var tvungna att byta rum för det ekade så mycket som du kanske anade i början här på introt. Men vi tänkte, det gör vi inte om. Vi är här, vi bara kör. Vi gör
så
sånt här.
Vi är så himla spontana.
Ja, precis.
Nice.
Varmt välkommen till podcasten Sharon Dial.
Tack så väldigt mycket. Det är en fantastisk ära att få vara här, känner jag.
Nöjet är på min sida att få sitta och prata med dig. Mm, ja. Och det kommer frågor. Så okay. Gör du redo.
Ja, jag är. Brace yourself, darling.
Vi börjar från början, ja. Helt enkelt. Och född, om nu Wikipedia säger någonting fel eller något, internet har ljugit för mig, så feel free att bara rätta.
Absolut,
till
rätta.
Allting. Så.
Gärna.
Född 28 december 1962 i Norrköping.
Nej, haha. Jag är faktiskt inte född i Norrköping. Jag är född på Danderyds sjukhus, men min mamma var skriven där. Så att då blev det så i bokföringen.
Aha. Internet har indirekt ljugit.
Ja, men alltså det står ju Sankt Olai församling i passet och allt möjligt. Och så tror folk att jag har fått det för. Nej, jag är faktiskt inte född i Norrköping. Född i Stockholm.
Vad skönt att vi redde ut det.
Eller hur?
Hur var uppväxten?
Jag växte upp i England. Kort efter jag föddes så flyttade vi till London. där, och vi bodde på massa olika ställen. Min pappa är musiker, så att han har ju turnerat och tagit med oss familjen på alla hans irrfärder i världen. Och vi har bott på Barbados också. Vi hattat runt med honom tills vi blev så stora så att vi behövde gå i skolan. Och då blev det bara London fram tills jag i alla fall var 13. Då flyttade vi till Sverige. Så jag är uppvuxen i England på en katolsk skola med en massa nunnor som undervisade. Ja. Och det var ju väldigt intressant och väldigt ett ganska hårt liv, tycker jag. Chockbörjan. Och sen kom jag till Sverige och uppleva den kulturchocken när jag kom hit.
På vilket sätt hårt? Alltså var det strängt?
Mycket, mycket, mycket strängt. Och det var inte utan aga. Där hade man fortfarande, utövade fortfarande det där bältet eller pianolocket på fingrarna. Aj. Linjal i huvudet, daska en i bak i huvudet om man gjorde. Och jag gjorde ju aldrig någonting illa. Jag förtjänade aldrig någonting. Ja, det där. Nej, kanske jag gjorde. Men man, hur dum man än är eller hur busig man än är, så ska man ju inte använda aga. Inte sant? Det har vi ju nu kommit på.
Ja, vi,
i vårat tidvarv.
Precis, vi växte upp och förstod att...
Ja, men ni kanske förstår det, hur gammal jag är. Förr i tiden.
Men
kan du känna att på något sätt har det påverkat dig på, sitt, i vuxen ålder på något sätt, att du upplevde det som barn?
Jo, det är klart. Jag blev en väldigt blyg och tillbakadragen tjej som hade drömmar om att hålla på med musik, men inte ska väl jag. Man ska veta sin plats och lite sådana saker. Jag var ju väldigt... lite kuvad faktiskt av den där uppfostran. Och det kan vara så att det har slagit, pendeln har slagit åt andra hållet. För jag är ju rätt så busig just nu. Och jag är ju ändå, jag borde vara lite mer vuxen än vad jag är. Jag tror att jag är det faktiskt. Men jag tror att det är mer hälsosam. Jag är mer lekfull nu. Jag låter mig själv. Jag ger mig hän lite mer idag, tror jag.
Är du uppväxt med en stor familj?
Tre helsyskon som vi växte upp tillsammans. Vi har flera syskon, halvsyskon som vi inte har vuxit upp med. Men kärleken är inte mindre för det. Utan vi är fantastiska småbröder, har jag upptäckt. Vi har lärt känna varandra på äldre dagar. Och kusiner och alla dem, och min bror och jag och min syster, mina helsyskon, vi umgås ganska mycket fortfarande. Speciellt min bror och jag, eftersom vi är i samma bransch. Och vi har många gemensamma vänner inom branschen. Och hans familj, hans barn och fru, och vi umgås. Ja, vi kanske kan säga att vi är en stor familj. Ja.
Vad skulle du bli när du blev stor?
Alltså, jag ville bli körsångerska, kan du förstå. Och det tyckte jag att jag... I had the audacity. Att jag sa det en gång i skolan och de bara gapskrattade åt mig att jag ville bli körsångerska. Och då åkte jag in i mitt lilla skal igen. Och sen så gick jag 3 år ekonomisk och ville bli sekreterare.
Och ville bli, eller var det någonting som jag, det var så här, det var nog bra,
ja,
kanske?
Det var nog bra att jag blev det då.
Okay.
Ja. Jag fick på fingrarna där och förstod att jag skulle minsann inte hålla på med musik.
Du ska ha ett riktigt jobb,
ja,
lite
exakt.
Den vägen.
Ja,
okay.
Och jag jobbade också med det ett tag. Jobbade på kontor i varje fall. Ute i Märsta. Men jag kom med i lite olika band. Jag hade spelat i för sig med min pappa. Körade och turnerade med honom som sommarjobb. Och så var det en tjej där som tog med mig på turné och på lite andra saker. Jag tog tjänstledigt. Och jag har inte återvänt, kan man säga. Så jag håller fortfarande på. Och jag kan säga att jag gör saker som jag inte drömde om. Eller vågade drömma om att jag skulle göra. Så att det där med körsången och det tog bara några år så hade jag gått away and beyond that dream. Mycket roligt som har hänt.
Vad spännande. Ja, det är fortfarande bättre så kör. Det är så farligt inte bara. Jag ska bli körsångerska. Min lilla syster sa att hon skulle bli späckhuggare. Den är svår. Den är mycket svårare att uppnå.
Nej, i och för sig inom dubbad film då kan man bli det.
Sant. Jajamän, sant. Vilken typ av underhållning växte du upp med som barn?
Underhållning. Min pappa. Som är musiker och väldigt rolig faktiskt också. Nej, förutom det så jag lärde mig steppa tidigt. Och det blev väldigt mycket jazzmusik hemma. Och då också om man tänker Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, den musiken inom eftersom jag steppade. Alla de här standardlåtarna, jazzstandard, 40-50-tal. Sen blev det väldigt spännande med Jackson 5 och Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire. Den typen av musik. Lite soulful. Mycket kommer från gospelvärlden. Så att jazz, gospel, soul. Det har jag vuxit upp med.
Det får mig ju direkt in på nästa fråga. Vilka röster du växte upp med?
Jaha, då har jag redan sagt det. Jag var väldigt, väldigt kär i Michael Jackson. Han var 10 år. Nej, jag var 10 år och han var typ 14 när jag blev riktigt drabbad. Och,
var det för så här pojkbands kärlek?
Ja, jag hade ju liksom affischer på väggarna och de var alltså nedsmetade med lypsylfettläppar som jag hade pussat på honom. Och jag grät.
För de yngre lyssnarna, det här är alltså som One Direction gånger
jag är inte
20 klart. Kanske.
Ja. Jag grät floder när jag fick höra att jag skulle få glasögon. För jag tänkte, nu kommer Michael Jackson aldrig vilja ha mig. Så illa var det.
Vad rubbigt.
Nu berättar jag väldigt rubbat mycket om mig själv. Nej, men det kanske inte var meningen. Du vet inte vad du gav dig in på här.
Det är fantastiskt. Men var det någon annan röst så där som du, förutom då Michael och andra sångare, någon annan röst som du minns så där specifikt har tilltalat dig? Eller var det de här som var?
Det var de. Det var verkligen de. Och lära sig sjunga alla de låtarna och skriva ner texterna. Det är sånt folk gör idag fortfarande när man liksom hittar sin idol och sin stil. Det gjorde jag.
När kom då skådespelaryrket in på kartan? Han var inne på dansen och lite sådär.
Jo, dans och så. Jag hade ju sett West Side Story på tv i England och var helt såld. Vilken fantastisk musikal. Och det har ju legat och grott någonstans i bakhuvudet. Och det lustiga var att det gick väldigt snabbt där ett tag. 1983 hoppade jag på det här bandet som blev något som var som en jordskred, eller vad man kallar det, någon slags Eriksgata genom Sverige. Åkte på turné med ett band som heter Little Mike and the Sweet Soul Music Band. Och det kanske inte många som känner till det idag, men då så var det rätt stort. Och de artisterna, många av dem, är ju fortfarande i ropet. Nisse Landgren, Anders Berglund, Johan Stengård, Lasse Welander, Anna-Lotta Larsson. Alltså jag kan,
det är en hög med legendarer.
Var med. Ja, det var helt otroligt att jag då tog tjänstledigt för att vara med på det här otroliga. Det här äventyret som jag fick vara med på.
Lämnade Märsta för äventyret.
Jajamensan, förstår du. Och ska vi se, det var 83. 84 så följde jag med mina kompisar. De skulle göra en audition till en grej på Parkteatern. Jag tänkte, vad roligt. Jag hade frågat dem, vad ska ni göra idag? Ja, men jag hakar väl på då. Det är säkert som Fame. Man får någon nummerlapp på magen och så ska man in. Det blir en kul grej att göra. Och jag hakar på bara som en kul grej. Tror inte att jag fick det och fick en roll där. Det var min första musikalroll. Så sommaren där, våren och sommaren 1984, då åker jag med Parkteatern och gör West Side Story. Förstår du hur fort det gick? Det är så himla kul. Och fick dansa. De blev galna på mig, men jag lärde mig snabbt. För jag hade ju steppat, jag var inte helt orytmisk. Och sjöng. Och det var ju så konstigt. Alla andra sjöng auditionlåtar och jättefina musikallåtar. Jag kunde ju bara mina konstiga låtar. Och bland annat en jazzlåt. Så jag gick och sjöng Don't Blame Me, en jazzlåt. Som jag aldrig skulle ha valt att välja, alltså göra idag inför en jury. Men de som satt där, det var ju alltså Janne Wallgren, en legendarisk jazzmusiker som satt där och skulle vara kapellmästare och hade blivit helt charmad av att jag hade valt just den låten. Helt fel ute, men jättekul. Och så var jag med. Ja, det är roligt.
Nej, men det är fantastiskt för att det är, så här, det är ingenting att vissa saker i livet, det går liksom inte att planera, det bara ramlar.
Exakt, och det gäller att ta vara på de tillfällena. För det är faktiskt inte så många tillfällen genom livet egentligen som man får såna här saker. Man ska verkligen vara vaken och öppen och försöka haka på om det är någonting som verkar kul.
Mm.
Och inte bara säga nej, ja. För man lär sig så otroligt mycket. Jag kunde ju ha sagt att nej, men jag kan inte det här. Är ni dumma i huvudet? Men jag har alltid varit så att, aha, okej, okay, då testar jag det också.
Men det står en dörr på glänt och du sneglar in.
Ja, men då klart att jag tar chansen. Jag har ju lärt mig så mycket bara på att vara så där öppen. Så det vill jag säga åt folk, att ta vara på alla de här tillfällena.
Förlåt, kärn, jag tänker lägga den här under, för jag blir så rädd att det ska knarra lite grann.
Oj, det kanske gör, för jag håller på att röra mig så mycket.
Ja, men du är precis som jag bara sådär. Du får dra den närmare om den känns obekväm på okay. Bort,
så var var jag någonstans?
Ja, förlåt.
Ska jag sluta prata?
Nej, absolut inte. Det ska du inte göra. Ja. Men det var så du kom in på skådespelaryrket.
Det var så jag kom in på det. Och jag kan säga att jag har aldrig haft så roligt på en audition. Helt enkelt därför att jag inte trodde jag skulle få jobbet. Efter det så har alla auditions varit förenade med någon prestationsångest. Helt otroligt att det kunde bli så där. Ja.
Så första gången, du har inte kunnat fånga tillbaka den känslan av det här att nu går jag in och bara har roligt, utan det dyker alltid upp
mera idag. Ja, nu okay. När jag har blivit mer bekväm med mig själv och vet lite mer. Plus att det är så att den här utbildningen som jag går, där får man lära sig jobba med sådana saker. Hade jag vetat hälften av det jag vet idag, om jag hade vetat det då, så hade min väg varit mindre krokig, om jag säger så. Och jag tror att jag har väldigt mycket att ge unga människor som vill göra det som jag håller på med idag. Jag tror att jag hoppas att jag kan bli en bra guide eller lärare eller med hjälp av den här utbildningen och min erfarenhet. Så det är därför jag håller på att ge mig hän totalt åt denna rösthysteri och nörderi.
Om du kunde åka tillbaka till den här tjejen som hängde med på den här auditionen på kul.
Mm-hmm.
Om du åker tillbaka imorgon, du får 2 minuter att säga någonting. Vad delar du med dig av för visdom från idag till den här unga tjejen?
Jag skulle nog ha sagt, precis det du säger. Kom ihåg den här dagen. Och försök ha så här roligt hela tiden. Då kommer det nog gå jäkligt bra. Och så, ja. Nej, jag kan snurra in på
ja, men det är fantastiskt.
Du har satt igång någonting inom mig, så här, men man vill bara berätta.
Vilket var det första indirekta steget då, som gjorde att du började dubba?
Det här är väldigt svårt. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Jag, precis på samma sätt antagligen. Den där dörren som öppnas på glänt och man säger, ja, okej, okay, var ska jag vara? Vilken tid? Okej. Okay. Och då har jag bara gjort det och så har det fortsatt. Eurotroll var en av de första och så var det några andra studios som inte finns längre. Där jag var och smådubbade. Men den första egentliga långfilmen och där jag verkligen förstod att jag var inne i svängen. Det var Oliver och gänget. Jag skulle göra den där Rita där. Den enda tjejhunden. Det var också en erfarenhet. Men det var svårt, kommer jag ihåg. Jag tyckte inte jag var något vidare bra heller på att dubba.
Kommer du ihåg hur det såg ut när du gick igenom?
Jo, absolut. Jag kommer precis ihåg hur det såg ut. Jag kommer ihåg precis hur det var. Doreen Denning som regisserade den och försökte guida mig. Jag tyckte det var svårt att begripa och så. Så det var lite trevande där faktiskt. Vad hon ville ha, hur hon ville ha det. Och återigen, idag vet jag ju mycket mer. Och jag tror att, ja, men jag är ju regisserat också. Så jag vet hur jag skulle ha sagt till den personen som höll på att treva det. Efter rätt leverans, som man säger.
Kommer du ihåg om du hade kul i studion eller var det bara så här förvirrande?
Jag tror att just den gången så minns jag det som att det var, jag ville väldigt gärna att det skulle bli bra. Jag tror att jag ville det för mycket. Och man kan bli så där så att man spänner sig då. Mm. Man skjuter över målet istället för att bara liksom göra precis så där lagom rätt.
Så kommer du ihåg om du var nöjd med insatsen då? Eller var det så här?
Nej, jag var inte nöjd. Men det var många år också där. Det är många grejer som jag inte har varit helt nöjd med. Men under tiden har man ju lärt sig, som sagt. Lärt sig på sina misstag. Inför allas... inför beskådan, vill jag säga.
Men efter det så blev det bara... Hur kommer det sig att det började växa ännu mer efter det?
Jag tror inte det blev så jättemycket dubb efter det.
Okay.
Ett tag. Men sen så small det till något väldigt, med Esmeralda speciellt, när det kom. Då började jag få kläm på det.
Men om vi går tillbaka till just den här första med Oliver och gänget, just där starten. Så upplevde du arbetsprocessen då, om du jämför med hur det funkar idag?
För det första så hade man otroligt mycket mer tid på sig. Och man fick hem musiken och fick lyssna och lära sig. Så det skiljer sig mastodont mycket. Det går inte riktigt att beskriva eller förstå hur stor skillnad det är. Det är som två helt olika saker. Idag så är det lite mer fabrikskänsla emellanåt. Det är väldigt tidspressat. Och det är klart, pressen är inte lika hård när det är långfilm. För att där förväntar man sig också att det här ska bli en produkt som räcker mycket längre. Som blir mycket bättre. Och man satsar också mycket mer tid och pengar på en film än på en serie som kanske är sådär, det blir lite dussinvara.
Mm.
Och sen finns det vissa studior som gärna betalar lite mer och låter den ägna sig lite längre åt vissa produktioner och har också regissörer även på serier. Och då blir resultatet mycket bättre, såklart.
Betyder det att det var bättre förr?
Allt var inte bättre förr, även om väldigt mycket var bättre förr. Jag kan gilla när det går lite fort emellanåt, när man får flödet. Och man liksom, men det är ju bara för att jag har lärt mig det nu. Men hade jag varit i starten, där man inte riktigt visste hur man skulle göra, då hade jag nog bara blivit stressad och hade gjort ännu sämre jobb.
Det kan jag fråga dig som ändå har regisserat då.
Mm.
Och jag vet att vi har varit inne och nuddan vid det i tidigare avsnitt av podcasten. Men just det här, är det en elak bransch för nybörjare att komma in i? Det är liksom, det ska vara, du ska nästan kunna allt omedelbart.
Ja, jag tror att nybörjaren har inte så lång inslussningstid som man hade förr. Det tror jag absolut inte att man har. Man ska helst vara ett naturbarn, tror jag. Om det ska funka direkt. Det finns några som kommer in från gatan och är bara helt fantastiska med en gång. Men det handlar också om någon slags intuition. Och alltid i botten en väldigt välutvecklad musikalitet. Ett utvecklat gehör, så att säga.
Det tycker du, det är så här, måste man vara musikalisk?
Man
det är
en
väldigt vanlig fråga som jag upplever att jag har fått i podcasten.
Precis.
Måste man vara musikalisk?
Man
för att
måste
kunna
vara musikalisk. Man kan få till det. Man kan med teknikerns hjälp, om tekniken är fantastisk, man kan klippa ihop och man kan fixa. Men det kommer aldrig vara så där jätte klingande och superbra om man inte är musikalisk. Och såklart man har den här intuitionen. Och att man har det här lite teatrala inom sig. Att man kan leka med rösten och begripa en situation ganska snabbt. Att man kan fånga situationen direkt. Det behöver man. Och idag, som sagt, man kan lära sig det, men man måste vara ganska snabb. Mm.
Så om du sa det att du kan tycka om när flowet och det går fort, så där, finns det något mer som du tänker att det här är ju bättre idag jämfört med förr också med dubben? Är det någon mer punkt?
Som är bättre?
Ja, som är bättre.
Mm. Nej, jag gillar att det är strukturerat. Jag kan tycka att man kan ju såsa ut. Man kan ju hålla på och tweaka med en replik hur mycket som helst. Det är samma som när man spelar in musik också. Man kan hålla på med en platta. Man skulle kunna hålla på med en platta ett helt år. Och ändå, ja men den här tonen, nu ska vi göra. Det kommer inte, det är inte säkert att det blir så mycket bättre för det. Det finns en gräns. Där man, ja men nu får det vara bra. Nu går vi vidare. Och när man får den här lite mera flow. Eller ska säga. Man vet vad man har för tid på sig ungefär. Då kan jag känna att det är ganska skönt. Men när det blir för snabbt. Då är det bara av ondo. Det är inte bra när det blir stressat. Resultatet blir inte bra. Rösten far illa om du har en. Om du har som vissa tjejer får problemet som vi, ja, vi gör ofta häxor eller tanter och kanske förställer oss. Och, vi har ju kortare stämband och är också utsatta för röstproblem. Så är det så att vi inte får den här vilopausen, om man bara stressar på, då kan vi skada oss. Det är ju kanske någonting som vi inte riskerade att göra förr. För förr i tiden så hade man hade dessutom pappersmanus. Och medan man letade efter nästa replik då hade man den här naturliga pausen. Rösten fick vila, man hann dricka lite vatten och så, ja, där har vi nästa, okej, då går vi på nästa. Och så jobbar vi med den lite grann. Sen hade man det där, så att det var ju mycket bättre
idag rösthäns. Idag trycker man på tab i princip.
Precis, och då ska man helst bara ta liksom spik efter spik, alltså första tagningen. Då är man riktigt... Ja, då är man ju riktigt high på det. Det kan jag tycka är lite synd om det blir fabrik. Det är inte roligt. Och jag kunde känna som regissör att det blev väldigt jobbigt när man jobbade med barn. Och man hade tidspress. Och barnen kommer ofta från skolan och kommer in och dubbar. De kan vara hur bra som helst. Men de har varit i skolan eller haft någon aktivitet, spelat fotboll. Då är de ganska trötta när de kommer till oss. Och man vill ju såklart att de ska ha kul när de kommer till oss. Men om det är så här med piskan, då är det inget kul. Så jag tyckte inte det var roligt att göra det så. Mm. Och jag tror inte att barnen tyckte det var kul heller. Det är inte bättre.
Jag kan ju säga det också, jag drog inte upp några av dina regi-credits eller så i början. Som vi skulle kunna sitta och prata för evigt.
Ja,
men du har ju regisserat Ice Age-filmerna till exempel. Och, du skrev musik i svenska texterna till Frozen eller Frost. Du har gjort så mycket i den. Men vi kommer lite med frågorna in på det också sen. Mm. Men om vi tar det, vad är det allra bästa med att dubba, tycker du då?
Ja, att man kan, jag säger ordet nörd var och varannan sekund tycker jag nu, men man får verkligen gotta sig åt vissa karaktärer. Och det är ju så jäkla roligt att få djupdyka i andra världar och fantasin för liv. Och det är en miljö som är väldigt lekfull, jag älskar ju det. Sen finns ju alltid det här administrativa biten, och man ska ju hålla på och kasta och fixa och göra budget och många sådana saker. Det tycker jag är urtråkigt, men det måste göras. Men sen när man är i studion och får göra de här karaktärerna och verkligen gotta sig, då trivs jag. Som fisken i vattnet, verkligen. Och de människorna som rör sig i de här kretsarna, de... medskådespelarna eller medregissörer eller mednördarna. De är lika sköna, alltså. Det är så otroligt mycket sköna människor. Jag älskar det där. Och man får träffa dig där i repan. Vem är du? Jaha, du frågar bara, ja, vem är du? Ja, okej. Jaha. Och det är så skönt, man får träffa så många likasinnade kulturpersonligheter.
Och det är en lite speciell typ av personer som håller på med dubb. Jag upptäckte som väldigt ny fortfarande i branschen. Men jag har ju känt mig ganska udda under många år. Men helt plötsligt är det så här, men gud, alla är lika knäppa i skallen som jag.
Exakt, ja. Det är precis det.
Det är fantastiskt.
Ja.
Vad är det svåraste med dubbning?
Och det är ju ofta det är när det är, svenska språket har ju ofta för många stavelser jämfört med engelskan, och det är väldigt svårt att få till det ibland. Men när man har löst det och knäckt nöten, då är man ganska mallig. Som lösa korsord ibland eller lösa ett pussel. Jag jobbar med en serie som heter Violetta just nu, som är fruktansvärt svår. Jag gör en tant som pratar hur mycket som helst, och hon pratar på spanska dessutom. Och sen lägg till alla stavelser som svenskan har. Det är jättesvårt. Och översättningarna stämmer inte alltid. Så då har vi dels det där, det går för fort. Ett värdelöst manus, det är det värsta jag vet, kan jag säga. Och det har man ibland. Och då får man sitta och försöka ändra och fixa. Så där har vi båda. Där har vi lite grejer vi måste jobba med. Men med den erfarenheten jag har, och med hjälp av teknikern som också är så skicklig, när vi löser det där så blir vi, har ju liksom vänt någonting som är otroligt jobbigt och svårt till någonting som är väldigt, väldigt kul. För att vi fick till det. Så vi jobbar ju med emot vind, om man säger. Det är det svåraste, tycker jag. Men det svåraste, som sagt, då vill jag avrunda den lilla biten med att när man väl har löst det, då är man extra stolt och mallig. Så det blir ju kul, det också.
Finns det något som kan klassas som lättare i dubbning?
Absolut. Återigen, är det ett bra och välskrivet manus eller en välskriven sångtext, då är det väldigt lätttalat och lättsjunget. Och jag vill inte påstå att jag skulle vara bäst på det, men jag gillar att verkligen jobba med att stavelserna i min text hamnar på rätt ställen och att rimmen stämmer och att det följer samma andemening som originalet, ett skämt till exempel. Man kan ju inte direkt översätta skämt och så, men om man har fått till manuset, eftersom jag tycker det är någon av de viktigaste sakerna eller ingredienserna i en lyckad dubbning, så när man har ett bra manus och man har en bra regissör och en riktigt skön tekniker som är skicklig, då är det lätt jobbat. Då är det riktigt kul att jobba.
För den som är ny till dubb och röstskådespeleri och så, men berätta lite, vad är din roll som regissör? Till exempel för Ice Age-filmer, vi tar dem som ett bra exempel. För det är nog många som har sett dem naturligtvis. Och så. Men vad är din roll som regissör i det?
Det första jag måste göra är att sätta mig in i filmen. Se den flera gånger helst. Jag tar ju också del av massa material från, i det här fallet, USA. Jag har fått höra deras intentioner. Jag har fått styrdokument som berättar vad de har haft för tankar när de har gjort filmen. Vad för typer de vill att man kastar. Jag vet ju ungefär vad temperaturen är i olika scener. Jag har då skapat en överblick över hela filmen. Sen är man ju med och hittar rätt röst. Man kanske hjälper till med röstuttagningen, där man väljer ut tre stycken bra karaktärer eller bra skådespelare för varje roll och är inblandad i den processen. Och när man har fått ihop ett bra crew att jobba med, då återstår också det där i studion att vägleda dem och guida dem. Därför att de får ju sällan se eller höra den skådisen som har varit inne före eller efter, eller vad hände i scenen 2 dagar sedan. Då får jag fylla i och berätta hur de känner och tänker, eller om jag märker att de snubblar på någonting, så kanske jag får komma på nyckelorden. Ja, kanske lite mer intensitet här, eller fylla i det som kan saknas för att de ska kunna göra ett bra jobb. Jag vill ju underlätta att skådespelaren där inne kan göra ett bra jobb och att vi därigenom tillsammans gör en väldigt bra slutproduktion. Jag guidar också tekniken på något sätt att låta bandet gå, för att jag kan kanske känna att skådespelaren är på väg att få till det. då ska vi inte störa honom just än, vi ska inte avbryta än, eller man får försöka ha stora öron och
det låter så många saker att hålla reda på samtidigt.
Jättemånga saker att hålla reda på, och jag tror inte jag har nämnt allihopa. Men det är så, ja.
Är det utmanande?
Mycket.
Både för, jag kan tänka mig både för kreativitet och intellekt.
Gud ja, absolut. Det tycker jag.
Är det någonting du vill bara så här, känna att jag kan göra det 100 gånger till, eller har du känner att du har gjort det tillräckligt, eller vill du med regin, alltså, jag vill aldrig sluta.
Nej,
eller så
här. Alltså jag vill gärna regissera igen. Nu var det ju så att jag bestämde mig för att jag skulle hålla på med den här utbildningen. Och då har jag absolut inte tid, för det slukar upp all ens tid. Dessutom så hade jag inte tid att hålla på med allt annat som jag ville göra. För att det var ett tag som det tog så mycket av min tid att jag inte var på teatern mer. Men när jag hoppade av STI ett tag och tänkte, ja, men nu ska jag ta en liten paus härifrån och plugga, då plötsligt började också musikaljobben ramla in på något sjukt sätt. Fick göra Chicago på Stadsteatern färdiga nu våren 2015. Helt otroligt att jag fick en galen roll. Underbart. Så att jag har ju fått odla och återknyta till gamla synder och få göra allt det som jag också älskar. Så jag tror bara att alla de här sakerna kan vara mig till gagn om jag skulle regissera igen. Vi får se om jag vill, eller om de vill ha mig, eller om det kommer något kul som man känner att man har tid med.
Mm. I och med ditt arbete som röstskådespelare så har ju du format och underhållit flertalet generationer med barn och ungdomar. Inklusive mig och alla de som lyssnar. Är det någonting du har reflekterat över?
Vet du vad, den första gången jag verkligen, verkligen reflekterade över det, jag får nästan tårar i ögonen när jag tänker på det. Jag undervisar numera på Lasse Kühlers dansskola i röst och tal och drama. Och till den kursen, musikalutbildningen som har där för ungdomarna, så skulle de göra sångprov för mig. Och då sitter jag i en sal och det kommer en ung flicka, kanske 11-12 år, och sjunger ur Frost. Och det var så vackert. Och jag bara, men gud, det här är ju min text. Hon sjunger och vet inte om det att jag har skrivit. Och det är bara så fint. Och då börjar jag böla. Och jag försöker liksom bara, ja tack, det var jättefint. Nu fick hon gå ut till sin mamma, så fick jag stänga dörren och bara gråta i skratt. Jag är så stolt. Det är så larvigt. Man blir ju larvig. Men det var en sån emotional moment för mig. Att en helt okänd människa har gått och lärt sig de här orden som jag suttit och slitit håret ur mig.
Ja, det är ju din bebis.
Suttit precis. Medan alla andra har gått och lagt sig och jag har gjort mitt skolarbete och lagt min yngsta dotter, så sätter jag mig in i min kammare och skriver. Och vet att jag har bara några timmar kvar inne. Jag måste gå och lägga mig snart. Om några timmar måste jag upp igen. Och skriver de här Frozen-texterna. Och hej fan, jag måste få till det där. Man är inte glad med någon frasering eller någon formulering. Och så kommer man på det och så är det som man får åter sjunget för en. Alltså, fattar du vilken grej? Ja, det var då jag började fatta att det här betyder ju ändå något.
Men då har du inte reflekterat över det tidigare? Så,
alltså. Jo, i och för sig. Esmeraldas bön, som jag älskar att sjunga fortfarande, får göra. Speciellt här vid juletid och ännu mer nu när det är så mycket med flyktingfrågorna. Där texten har fått en ännu djupare innebörd. Där Monica Forsberg har skrivit så fin text om gränser och dörrar som stängs. Och man fattar att de här texterna, de betyder ju någonting för folk. Och de här filmerna betyder någonting för folk. Men här var det ju bara så påtagligt, just det här tillfället.
Men då måste jag ju fråga, för att var Frozen-texterna, var de extra utmanande eller var det lätt att göra?
Vissa kom ju väldigt lätt till mig. Vissa, det är alltid något parti. För det var väldigt många skämttexter också i den. Och då får man kanske hitta på egna skämt. För att det går ju inte direkt att översätta som vi var inne på tidigare. Alltid. Man får kanske hitta på något själv. Och, som snögubben där. Och det var väldigt mycket knöligt. Även om sången lätt. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jo, det finns ju alltid något snubbeltråd någonstans. Det finns någon snubbeltråd någonstans i alla sångerna. Men och vissa var lättare än andra att översätta, som sagt.
Jag blir så nyfiken eftersom jag har blivit väldigt god vän med Annika Härligt som gjorde Elsa.
Åh, vilken härlig människa.
Ja.
Som jag inte kände alls innan det här. Så vi har ju introducerats genom Frost.
Men hur var den? Just den Slå dig fri är ju den låten, ja, som alla kommer ihåg. Och hur var den?
Det är märkligt. Den var faktiskt knölig. För man kan inte säga slå dig lös, slå dig lös. Och det var många som sa, i början så var det någon som, ja, låt det gå, låt det gå. Det kan man inte sjunga. Man, det betyder ju inte samma sak på svenska.
Nej.
Låt det gå, låt det, it doesn't make sense. Det måste ju vara så att det stämmer med vad det betyder. Så den fick jag ju jobba med lite ett tag. Men sen när jag väl kom in i det.
Det måste vara otroligt att få till den innebörden som sången ska berätta. Och samtidigt få det att låta som normal, faktiskt riktig, grammatiskt korrekt svenska. Och sen då har du hela det här spektrat och förhåller det till från originalet. Att det ska passa ihop med bilderna. Där hon...
Ja, det är det också när vi pratar om bilderna. Då kan man bli riktigt lack när man tycker att man får till någonting. Och det rimmar och allting är bra. Och sen så ser man det i bild. Nej, hon gör o med hela kroppen. Och jag kan inte använda a. Och då får man gå in igen. Och kill your darlings. Så då får man liksom, nej, stryk, det funkar inte.
Hur frustrerande är det på en
så
skala?
Så fruktansvärt frustrerande. Så ibland får man ju välja. Ibland kan man tycka att jaha, men den här översättningen är kanske bättre. Men den här andra stämmer i bild. Då får man välja. Och ibland så, och jag vet att Jocke Jennefors, han regisserade den. Och,
som ju också är knuten till Ringaren i Notre Dame.
Ja, han gjorde en sån fin Quasimodo. Men han, och då fick vi ju prata med varandra flera gånger. Och han hörde av sig, gör någonting ifall vi ändrar just den här. Och då kan vi hitta på någonting annat. Och ibland gick han helt sonika in och ändrade inom det som jag hade gjort. Så att vissa grejer är det ju faktiskt han. Han ska få kanske lite ära då. Nej, men det är ju liksom, det måste ju också vara öppet för att Annika, om hon tycker att ja, men jag vill inte sjunga på den här vokalen eller jag vill inte sjunga den här, kan vi, man måste ju kunna komma med förslag. Så det är också ett öppet dokument om man säger, när man lämnar ifrån sig en text, tycker jag.
Mm. Blir du igenkänd av människor på stan?
Inte lika mycket idag som förr i tiden. Alltså, det fanns en tid när jag var med i varuhuset. Där det gick inte gå någonstans. Jag fick inte sitta i fred på restaurang. Folk plumpa människor. Titta, där går varuhuset. Eller Tina, kom hit. Du. Och det var, ja, en dag så blev jag... Jag blev till och med nedslagen på stan av en tant med paraply. Som tyckte att jag var elak mot min medspelare. Folk tog det på sånt jäkla allvar.
Och varuhus, jag ska säga det för yngre lyssnare, var en tv-serie.
Ja,
för,
precis. För herrans massa år sedan.
Jag vill inte säga det var du som sa det.
Ja, ja. Tack. Sent 80-tal. Och då på den tiden fanns det bara två kanaler på tv. Och det var det man såg. När man,
så alla såg,
alla såg det. Och det var ju samtalsämnet dagen efter på jobbet. Såg du det och det? Nu är det så mycket som händer också. Och, men det var ju fantastiskt. Så under 2 års tid där så fanns jag ju med i tv flera gånger i veckan. Och var med i alla magasin och alla sångprogram och sådär. Så att det är klart att då på det var, jag var inte helt bekväm med det heller.
Nej.
Idag känns det också roligare när folk känner igen mig för någonting jag har gjort. Om de tycker att det är någonting som är bra. Det är ju inte alltid bra att vara igenkänd, tycker jag. Så här, är du kändis eller? Så här, nej, då är det roligare att titta. Hej Sharon, jag känner till ditt arbete. Då, det smäller mycket högre. Och det betyder jättemycket för mig när folk kommer fram och tackar för saker och ting som man har gjort. Det är jättemycket roligare. Det är en annan slags kvalitet än kvantitet, ja, om man säger.
Jag tycker det är så roligt just den frågan. Jag fick den när jag var på radio och då var det, är du kändis? Och jag svarade, kände du igen mig? Och så sa han, nej. Jag bara, nej, då har du ditt svar.
Exakt. Ja.
Ja, det är fascinerande.
Och en gång så klev min man, som också är i branschen och välkänd ute i världen som funkmusiker bland annat. Vi klev in på en klubb på ett ställe uppe i Norrland en gång och hade lirat. Då kommer en gubbe in och säger så här, vi ska inte tro att någon känner igen er.
Okej, okay. Eller vad ska
paradox. Uppenbarligen så kände han ju igen oss, annars skulle han inte ha sagt något. Men han tyckte väl att han skulle sätta dit oss. Vi ska inte komma hit och tro att vi är något. Ja, det är,
nej, det är jättefascinerande. Så,
ja,
det. Men känner folk igen det på rösten?
Det vet jag inte.
Du har inte fått någon sån här vardagssituation, någon kassörska eller som tittat upp och bara undrat.
Nej. Så, I know that voice. Nej, men hemma är du så här, det är du mamma. Ja, vad är det jag? Ja, jaha, det där kommer jag inte ihåg att jag gjorde. Så, är det jag? Jo, det är det faktiskt. Det är lite mer så.
Får du fanmail? Eller post till och med, snigelpost?
Jag har fått lite grejer faktiskt, ja. Men jag är inte så jätteoffentlig och jag har inte ens en hemsida längre. Jag tog bort den, jag tyckte den var så otroligt inaktuell. Jag borde väl göra en ny. Men jo, jag får ibland och jag blir jätteglad för dem som skriver. Och det kommer fina brev med foton som folk skickar med. Och, ja, det får jag.
Det kommer en hel del här snart.
Ja, skit.
Tittar du på dina egna insatser? Om vi håller det till dubb då?
Jo, ibland. Alltså, det är klart, om man går på premiären sen och tittar, då får man ju se. Det gör jag. Eller så blir det så att om jag har suttit med min dotter, min yngsta, och tidigare med min andra dotter som nu är vuxen, då blev det ju att man såg på sina egna insatser. Men det är ingenting jag söker upp.
Varför inte då?
Jag har inte tid. Och jag kanske inte jätte... Nej, nej.
Inte i studiesyfte heller för din egna del? Så jag okay,
nej,
det
inte nu längre. Nej.
Nej, du är ju så rutinerad nu. Så att det är på... Men för min del så kan det vara så att jag tittar för att bara... Okay, ja, men,
okay, ja, men det ska man nog göra.
För jag tycker om... Jag till viss del kanske självkritisk också. Vill se liksom att så här, och vill bli bättre alltid.
Men kommer komma till en punkt där det räcker ett tag. Sen kanske man tittar igen. Det kanske är någon scen man kommer ihåg och tyckte att det där var svårt. Fick vi till det egentligen? Då kanske man vill titta just på det.
Mm.
Jag har ju filmerna hemma. På filmerna.
Mm.
Men serierna tittar jag nästan aldrig på.
Nej, det kräver ju en större tidsinvestering.
Ja, och sen leta fram... Nej, och då blir det... I sådana fall så är det bara för jag råkar sitta framför tvn och titta på någon barnkanal och min dotter, eller som sagt. Ja, så är det.
Nu kommer den här frågan som vi egentligen har fått svar på. Men jag ser ju hur det bara glöder i ögonen på det. Vilken är din absoluta favoritroll? Den som ska kröna dubbkarriären?
Den som jag är lyckligast över att ha fått göra.
Ja.
Det är Esmeralda. Alla gånger. Det är inte mycket som slår det. Röda drottningen tyckte jag om att göra. Och sen är det ju en liten larvig roll som jag gillade, att jag fick göra Dawn French när hon gör den här den här operatanten som smäller sönder ett glas i Harry Potter.
Ja.
Och det är så här, många vet inte om det och ingen kommer någonsin komma ihåg det, men jag tyckte det var så fruktansvärt kul. Och bara för att jag gillar Dawn French så himla mycket, att jag fick göra henne. Såna grejer. Nej, men jag är väldigt stolt över att jag får göra också, ja, alla de här, alltså det är ju den här chokladfabriken och, nej, det är jättemånga. Hon som gör Röda drottningen, jag har ju fått göra hennes röst rätt många gånger.
För den som inte har koll, Röda drottningen, du refererar till...
Alice i Underlandet, ja, underbart.
Men Esmeralda, varför ligger hon dig så varmt om hjärtat då, just den rollen?
Jag älskar musik. För det första var det inte helt lätt att få den rollen. Jag fick göra audition flera gånger. Och de i USA tyckte om det jag hade gjort. Och där fick jag också prova både för separat för talet och sången. För i originalet så görs sången och talet av två helt olika personer. Men det var ju den här PR-avdelningen i Sverige tyckte kanske att de ville ha ett namn som var lite mer känt. Så de var inte helt säkra, för de ville liksom, ja men vi måste kanske ha något som vi kan sälja filmen på. Men där var ju Monica så fantastisk, hon stod på sig och i samråd med, eller i samtal med dem i USA som bara tyckte så mycket om det, så bestämde de sig för att jag skulle göra den. Och de var så här, jag fick ett sånt fint brev från dem, så här, where did they find this girl? Can she do it in Danish and Finnish too? Så, nej, det kan hon inte. Så, men det var en väldigt fin recension från dem.
Det kommer frågor om Esmeralda, men för en som har dig som idol eller förebild och som själv vill bli röstskådis, har du något tips att ge?
Jag tror att man får såklart titta väldigt mycket på dubbad film. Och som sagt, det med musikalitet, det är inte helt fel att träna upp den. Om man inte spelar något instrument eller dansar eller sjunger, så ska man nog kanske kolla in det lite grann. För tempo är väldigt viktigt att veta, kunna behärska det. Testa lite olika röster och leka med det. Leka med rösten, det tror jag. Och om det är så att ni tror att ni verkligen kan det redan, söka er till studiorna. Och det är klart att de har ju väldigt många som söker sig till dem. Men man kanske måste sticka ut på något sätt. Man kanske får hitta sin egen lilla nisch. Och man kanske ska, och om man är så väldigt övertygad om att man är väldigt bra, så stå på er.
Ja, ge inte upp.
Nej, ge inte upp faktiskt. För det som det är med allt möjligt, livet är ett lotteri. Och speciellt den här konstnärliga branschen, eller alla konstnärliga falanger, det är ett lotteri. Och om man inte är med och spelar, då har man ju inte heller en chans att kunna komma dit.
Har du blivit nekad en roll någon gång?
Ja, absolut. Det är vi allihopa. Det kanske inte du har.
Jo, men, ja, absolut.
Man gör ju röstprover på väldigt många saker. Sen kanske det är en fjärdedel av de grejerna som man faktiskt får i sluttampen. Och det är ju en del av jobbet. Det är någonting man bara accepterar. Vissa gånger kan man tycka, men det där hade jag kunnat göra jättebra. Jag hade velat kunna göra det om jag hade... Ja, men det är bara att gå vidare. Och så någon annan gång så har man fått någon roll som säger, va, tyckte de om det där? Nej, usch. Va? Och så blir man jätteförvånad själv. Men jag har själv nekat, i och för sig. Och det kanske jag är en idiot, men jag blev erbjuden Pokémon och tänkte, men usch, det där, ska jag hålla på och skrika med det där? Nej, jag vill ha lite mer värdighet, tyckte jag. Förlåt mig, alla Pokémon-älskare. Men jag tog ett beslut där. Och valde att nix. Och det var kanske efter att jag hade gjort Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, där jag tyckte att, nej men herregud, vad dåligt. Och skämdes lite grann. Skulle göra en liten pojke som... Ja. Och det visade sig att det var väldigt många som älskade den. Och jag kunde inte begripa vad det var som var bra med det. Här är jag väldigt, väldigt öppenhjärtlig, märker jag.
Jag älskar det. Men har du något tips då till unga aspirerande röstskådespelare just inför att möta motgång i att få det här nejet?
Man får ta det som en del av hela grejen. Det är ju så många saker som ska klaffa. Det kanske inte du själv som är problemet. Det kanske är det att din röst ska passa ihop med någon annan karaktär. Med någon annans röst. Man tänker ofta olika team. Så att man får inte ta illa vid sig eller ta det för personligt när man blir nekad. Faktiskt, det är bara att gå på och fortsätta och jobba och bli bättre. Och säga, ja, man får... Om det är så att man tyckte att man kanske gjorde ett dåligt röstprov, så kanske man får träna på det som man var dålig på då. Att se det som en lärdom, att man får bli bättre på just den detaljen. Och man kanske man kanske inte fick rollen för att man inte läste helt flytande. Om man är väldigt ung så kanske man inte läser helt flytande. Man måste vara väldigt bra på att läsa fort innan till utan att ha sett texten förr. Då kanske man får gå hem och träna på det. Att bli bättre på att läsa. Om det är så att de tyckte att ja, men du måste tala mycket starkare. Att det hade blivit, åh du är så jättebra på att ändra rösten men vi behöver lite mer volym. Träna då hemma på att använda magstödet och jobba mycket med att, alltså inte skrika menar jag då, men rösttekniskt. Kanske ta lite lektioner på att, hur man använder rösten på ett ekonomiskt och bra sätt så att man inte blir trött i halsen också. Så det finns alltid någonting att bli bättre på, det tycker jag själv idag. Att, som nu till exempel, jag pratar alldeles för fort. Och då blir det att man stakar sig. Alltså sådana saker får man kanske träna på, helt enkelt.
Tips från den legitimerade röstnörden. Ja. Det kan inte bli bättre än det. Men då kanske jag kan fråga, och just du som i rollen som och erfarenheten som regissör kan säga om det stämmer. Men jag har tipsat många som har hört av sig till mig om just den här devisen att varje jobb du gör, och det gäller ju för röstprov också, är en audition inför ditt nästa. Mm. Så även om du går in och provar rollen, inför rollen som den lilla badbollen och inte får det, så försök göra det så bra det bara går, för absolut, att då kanske du sitter kvar i huvudet för någon annan när det är dags för en papegoja 2 veckor senare.
Åh, vilken bra synpunkt. Jag har då, som i och med att jag suttit i just den på den sidan om bordet, om man säger, som regissör och lyssnat på otaliga röstprover och suttit med i studion. Något som är väldigt, väldigt viktigt är faktiskt hur du uppför dig i studion. Och då menar jag hur du beter dig, om du är artig, om du är öppen för förslag, hur du är att bolla idéer med. Om du är en glad människa eller om du står där inne och bara tycker nej, det där var inget bra, eller, och du klankar på dig själv. Då blir det så här, åh vänta nu, den här miljön är inte så trevlig nu för att du är arg hela tiden när du inte får till det. Släpp det. För de här sakerna registrerar man. Man kan tycka så här, då sitter man efteråt och skriver bra röst men tar inte regi på ett bra sätt. Eller så har man bara varit, den här personen passar inte för den här rollen, men gud vilken trevlig människa. Och det verkar som om det kommer såna här roller som kanske en annan typ av figur eller ett annat röstläge, då måste vi tänka på den här personen, kanske man skriver så som du sa, kom ihåg den här personen till en annan gång. Det kanske är så att ni är 3 stycken och alla 3 var lika bra, men att en var bättre på att läsa. Så kanske man kommer ihåg dig till nästa gång. Bara för att du, alltså det är så jätteviktigt hur du uppför dig i studion. Vilken, hur du svarar på tilltal. Och att du gör ditt bästa. Att du verkligen försöker göra ett bra intryck. För det minns man till en annan gång. Så är det med dubbning. Och så är det med allt man gör egentligen i världen. I vardagslivet. Så att. Ja, bra. Bra synpunkt.
Det var du som sa.
Nej, det var du som sa.
Ja, men då gjorde vi, röstnördade vi ihop.
Nej, det var liksom en grej för livet. Inte bara för dubbvärlden.
Se röstskådespelarna podcasten bara tar sig till en ny nivå.
Oj, 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 oj.
Är röstskådespeleri fulkultur?
Jag tycker inte det. Men jag tror att det är många som tycker det. Det har fått sig ett dåligt namn i många fall. Och det är många som säger nej, jag ser aldrig originalet, för jag ser aldrig den svenska versionen för att originalet är alltid så mycket bättre. Ja, men hur kan du veta det om du inte har tittat på någon svensk version, kan jag tänka. Och det finns ju många filmer som är så otroligt väldubbade idag också. Många människor tänker att det har aldrig varit bra sen Djungelboken. Men det stämmer inte riktigt. Det finns otroligt mycket bra dubbad film på svenska. Och det beror också på vilken nivå vi är på. Är det långfilmsnivå? Har vi haft regissör? Har de kostat på produktionen? Och dessutom finns det otroligt många bra skådespelare. fina skådespelare, om man säger, som är otroligt skickliga. Om de är castade i de här filmerna, som jag menar är fin kultur, så ja, nej, jag tycker inte att man kan säga det rakt av, även om jag tycker att det finns otroligt mycket usel dubb. Det är precis likadant som jag tycker det är med musikal. Jag älskar bra musikal, men avskyr dålig musikal. Likadant är det, ja, precis, med allt. Det finns bra och dåligt inom alla genrer.
Borde vi ha en guldbagge i Sverige för röstskådespelare?
Jag tycker att, ja, man kanske skulle ha kanske inte en guldbagge, men någon slags specialpris för röstskådespelare. Vad kan det vara inom, det finns faktiskt inom ljudboksvärlden att man ger ett pris för, jag tror det heter taltrasten till och med.
Jaha.
Där man ger pris för den bästa ljudboken röstskådespelarmässigt. Det tycker jag är väldigt bra. Och det skulle man kunna ha inom dubben alla gånger.
Ett dubbningsminne, innan vi går på frågorna. Ett dubbningsminne du aldrig kommer glömma. Frågan.
Nej, det var oj oj oj. Men det är utan att... Ja, det här blir väldigt svårt faktiskt. För... Jo, det får man inte säga egentligen. Jag dubbade Zippora, du pratade om Zippora. Och då var det någon ny supervisor, kom från Kanada och var lite nervös. Och han skulle tala om hur den här skulle göras. Och man är ju ändå det här, jag pratade just om hur man är i studion, ja... Okej, jag ska göra så. Fast man kanske inte tycker att det är rätt väg att gå. Och det blir bara krångligare och svårare. Och det blir till slut en rad i taget. Jag skulle aldrig regissera så själv. Och det blev hemskt svårt. Och jag vet, det tog lång tid. Och det var en av de gångerna som jag tyckte var jobbigast av alla gånger. Och det var så här, okej, det är Michelle Pfeiffer. Forgive me Michelle Pfeiffer, but you can't sing. I just said that on the web. Förlåt mig. I'm sorry.
Och på engelska dessutom. Så ifall hon inte skulle förstå på svenska.
Och då ville han att jag skulle sjunga precis som hon. Jag tyckte, men det är ett lyft här. Det är tonartshöjning. Och den här låten och musiken är uppbyggd för att göra så här. Och jag borde liksom... Nej, det ska... But she sings like a little bird. You must sing like a little bird. Och då sjunger jag som en liten fågel. Jag gör mitt bästa och gör det som han sa att det skulle bli. Och jag tyckte att det blev så där, ska jag säga. Där har vi det. Sanningens ögonblick.
Ja, du kommer
Michelle Pfeiffer kommer hata mig. Och alla människor som älskar henne kommer att skicka mig hatmail och... Vad har jag gjort?
YouTube-videon kommer få massor med tummar upp för att Sharon är så fantastisk. Men Michelle Pfeiffer kommer ge en tumme ner. Dislike.
Ska vi... Jag älskar henne i övrigt, ja. Som jag har sagt. But you can't sing.
Det är fortfarande bra att du inte säger att du älskar henne på engelska, så hon förstår den.
I love you!
Då hoppar vi in på frågorna. Oj, vad frågor det är. Och de spridda över alla möjliga håll och kanter. Vi börjar med mailfrågor som har skickats till fragor@rostskadespelarna.se. Hej Christian och Sharon. Hej, säger jag. Jag svarar.
Förlåt, jag kan inte släppa det där vad jag har sagt här. Jag tänker vad du ska säga. För jag kommer att tänka så här, nu kommer folk att rada upp alla grejer där jag gör grejer där jag inte kan sjunga heller. Nu, nej. Du får klippa och kapa.
Herre jösses,
okay, kom frågorna.
Ja, nu kommer frågorna. Hej Christian och Sharon. Herre jösses, Sharon Dial. Ända sedan jag för första gången såg Disneys Ringaren i Notre Dame och hörde Sharon i rollen som Esmeralda har jag beundrat henne. Hur hon kan låta så naturlig och sätta exakt vartenda känsla och ton som karaktären har.
Man ska alltså lära sig läsa utan att staka sig om man vill bli.
Ja, men exakt. Så att det är därför som jag...
Nej,
det är ingen fara. Det var lite huller om buller på orden. Ja, som karaktären okay. har. Jag bugar och bockar mig för denna legendar.
Oj, oj, oj. Tack.
Jag har ett par frågor till Sharon. Mm. Då börjar vi. Hur tycker du att dubbningsbranschen förändrats sen du började med dubbning? Tog det längre tid att dubba en långfilm då än nu? Vi har ju varit inne på det, men ja, vi kan ta precis. En del två där. Ja. Tog det längre tid att dubba en långfilm då?
Man tog sig längre tid att dubba film förr i tiden. Dels så hade vi det naturliga, att vi hade ju inte skärmar och datorer på samma sätt, alltså just för själva manuset. Så som vi har idag har vi en skärm där manuset kommer upp automatiskt. Nästa replik kommer upp som vi läser. Vi hade ju då pappersmanus som man fick bläddra. Bara det i sig tog lite längre tid. Och man dröjde också längre vid varje replik. Vi hade inte den tekniken som vi har där vi kunde klippa och klistra helt ohejdat. Och då var det tvunget att man gjorde en hel tagning utan att klippa oftast. Så att bara det tog längre tid rent praktiskt. Sen hade man tog sig längre tid överlag.
Förutom att arbeta som skådespelare har du även arbetat som regissör och sångtextöversättare. Mm. Vilken av dessa har varit roligast att göra?
Det beror på. Jag finner stor nöje i alla delarna. Jag har också känt att jag har haft dåliga dagar där ingenting funkar i alla olika delar. Faktiskt. Det är som med allting. Men min kärlek till dubbad film och röster i synnerhet och allt som har med röster att göra har varit min drivkraft. Men det är väldigt svårt att svara på den frågan.
Vilket har varit svårast, fortsätter frågan.
Det som har varit svårast är återigen när man har fått jobba med sämre material. Alltså om filmen är kanske yxigt tecknat. Eller ja, här ska jag säga en sak som i och för sig är rätt intressant. Ibland idag, förr i tiden så fick man ofta en färdig film som redan var klar och kanske till och med hade börjat sändas i USA. Men i och med att man är så rädd för kopiering och sånt där så brukar man försöka lansera filmer samtidigt över hela jordklotet. Vilket innebär att när man dubbar nu för tiden så kan det hända att man dubbar mot en ofärdig film. Mot kritstreck, sån här kolstreck. Vilket är väldigt svårt att dubba till för att filmen och munrörelserna är inte färdiga ens. Och man gissar ju mycket. Och då får man gå på
och är det man hör. Animerad film är ibland bara kubiska block ja, som flyter omkring. Ja, det här ska vara din gubbe.
Exakt.
Vi kommer att fylla i det sen.
Eller ett stort streck som åker över. Eller så står det studioversion, studio där. Och så, bara för att det ska inte, do not copy, this is. Och då är det jättesvårt att dubba till det. Men så underbart charmigt det var som när vi jobbade med Prinsessan och Grodan och fick se de här originalkritsträcken handgjorda. Det var ju också den sista filmen som handtecknades. De har ju bestämt att de inte ska göra fler efter den. Och den fick ju jag regissera. Så därför fick jag material som var ofärdigt. Och jag tyckte det var helt fascinerande. Jag visste att det skulle vara svårt att dubba till det. Men så underbart att se de här första trevande teckningarna. Och så levande. Fast de inte ens hade varit kolorerade ens en gång. Helt ofattbart. Jag ska visa dig någon dag.
Ja, hemskt gärna.
Jag har dem faktiskt här. Men det är helt mäktigt. Så att jo, det svåraste är när man får jobba med material som inte är färdigt. kanske material som inte är så himla bra från början. Man har ett uselt översatt manus. Eller man har väldigt, väldigt lite tid att göra det på. Och det kanske till och med är en roll som inte passar en från början. För även om man är riktigt bra dubbare så är det väldigt svårt om man inte passar det just för den rollen. Det går ju liksom, man kan ju slå knut på sig själv för att försöka få till det. Vissa roller kommer att vara lättare än andra att göra. Jag tycker det är väldigt svårt att göra Daphne till exempel. Jag har ju fått göra Daphne hela mitt... Alltså, jag vet inte hur många år jag har gjort Daphne. I Scooby-Doo alltså. Och jag tycker det är svårt att få till den. Very, very candid. Ja, det tycker jag. För hon är, ibland så är hon väldigt sipp. Men ibland så är hon bara smattrar ur sig fakta. Ibland. Så hon kan inte vara så sipp och dum egentligen. Som hon. Så att det där förhållandet har jag väldigt svårt att förhålla sig till det där. Och det går ofta väldigt fort också i den här serien.
Jag kan bara flika in att jag relaterar till... Det var precis en av sakerna jag tänkte på när du sitter och berättar. Du får rätta mig om jag har fel. Men just den där när karaktärerna byter karaktär. Mm. Alltså på ett ganska onaturligt sätt. Jag gjorde en film med en karaktär som var ganska dum men varmhjärtad i början. Och sen så slutade med att han var ganska broig och elak. Och övergången var inte helt tydlig. Och då blev det sådär... Jag kan tänka mig att det är samma sak. Att så här, men han var ju dum nyss, eller hon var ju korkad, men nu är han elak, eller nu är hon smart. Det är en utmaning.
Precis.
Att så här, det finns ingen naturlig del eller fotsteg till att man har hamnat där i den dumheten.
Det är svårt.
En liten följdfråga angående förra frågan. Som regissör, är det du då som rollsätter en dubbning? Om ja, hur går det till när man hittar röster till karaktärerna? Vi var inne lite på det, men finns det något mer som du kan berätta om den processen?
Om man blir uttagen som regissör för en film eller serie. Det beror också på vilken nivå den här serien är på. Om det är så att man själv får fria händer att kasta, eller om det är så att de har åsikter om huvudkaraktärerna. De har sällan åsikter om de mindre karaktärerna, då får man ju kasta dem helt som man vill. Svaret på den frågan blir då att ja, när regissören ska ta ut nya röster och det är röstprov, då är det oftast som sagt ofta tre stycken på varje karaktär som man väljer ut, och bland dem sen får man ju feedback från USA eller Italien eller vilket land det nu är som dubbas ifrån. Så hittar de inte bland de här tre, vilket är i och för sig väldigt sällan det är så att det är så illa, hittar de inte någon bland de tre, då får man gå ut och söka igen ytterligare, eller få komma på retest, att man får testa om samma karaktär och tycker att lät väldigt ung, kan vi få den att låta äldre, då får de komma tillbaka och testa igen och sådär. Och det gör man oftast då på huvudkaraktärerna.
Men är det alltid regissören som rollsätter?
Regissören är oftast inblandad, ja.
Min sista fråga till er båda är till er båda. Det har slagit mig genom åren att de flesta karaktärer i dubbningar, förutom mammor, gamla tanter och unga kvinnliga huvudroller, är män. Det gör även så att nästan alla knäppa och roliga karaktärer är män och således dubbas av män. Är det något ni har tänkt på, och skulle ni vilja se andra typer av roller för kvinnor att dubba? Håller du med i påståendet?
Jag håller absolut med, och det är väldigt, väldigt tråkigt att det är så, att det ser så ut i världen. Och det är ju jättekonstigt att inom teater och film i övrigt, och på arbetsplatserna och inom chefsposter, det är ett problem som vi måste uppmärksamma. Tack för att du uppmärksammar det. För att världen ser ju verkligen inte ut så. Vi har väldigt många intressanta kvinnokaraktärer runt omkring oss. Inte bara mammor. Folk som påverkar oss på olika sätt. Men många av de här serierna skrivs av män. Och av någon anledning så skriver de om andra män. Sen har vi ju de här underbara människorna på SVT som tänker på sådana saker. Henrik Benneter och hans kollegor där. De försöker tänka ur ett genusperspektiv. Otroligt uppfriskande. Så de försöker köpa in filmer och material som inte är så vridna åt det hållet. Att de försöker öppna upp för att vissa karaktärer, även om det kanske har varit en man från början, så tar man och väljer att göra om det till en kvinna. Mm. Speciellt om det är en figur som är obestämbar genus på. Det kan vara en humla som kommer in och man vet inte riktigt vad. Och det har ingen betydelse för handlingen. Då kan de välja att men vi tar en tjej här. Vi har för få tjejer. Och det tycker jag är fantastiskt.
Jag älskar det med det gänget också. Visst.
Och samma sak med, vi har en transperson på den här då. Vi vet inte vad det blir. Ja, det är helt underbart. Mm. Jag är så glad för att det är några som tänker på det. För att det är ju faktiskt så att det är ju producenterna som är ansvariga för att det blir det materialet vi jobbar med. För det som vi sitter och jobbar med sen, vi kan inte helt sonika byta ut till en man eller en kvinna eller vad det nu är. Men det får de bestämma då. Det är kunden som bestämmer. Så,
jag slår ett slag också för SVT där. Senaste gången jag har sett det är det som heter Full fart i verkstad, barnserie på Barnkanalen nu, Trucktown i original, där de bytte ut, jag har äran att spela huvudrollen, den som är min första huvudroll i en animerad serie.
Grattis.
Tack så mycket. Men där bytte man ut, Jack heter min karaktär och är alla vänner där, då finns det en som heter Max i originalet som är en galen knäppjök som fladdrar omkring som bara den. Men i svenska versionen heter hon Maxim. Och görs av Cecilia Wrangel istället.
Lovely.
Och det funkar hur bra som helst. Men de bara tog beslutet att nej, men det är bara. För den enda i den här lastbilsvärlden, den enda tjejen var en rosa sopbil med en rosett. Och då tyckte de så här,
varför ska det vara rosa och varför ska det vara rosett? Jag tycker att det finns många tjejer som skulle behöva andra förebilder faktiskt.
Och det ska man också kanske säga då, eftersom det hade serierna tecknats eller skrivits och så i Sverige så hade det kanske sett annorlunda ut. För det är ändå material vi köper in ofta från Kanada, USA och England. Och där, vi vill gärna, jag vet inte, det är en helt annan diskussion. Men vi känner ju ofta i Sverige att vi har kommit lite längre på många fronter. Vilket vi har och på andra fronter kanske inte. Men det kan vara en bidragande effekt till att det är ju amerikanska serier. Mm.
Men vi har kanske kommit längre. Men om du tittar på svensk film. Det är ofta så där också.
Ja, det faktiskt, är helt sant.
Att det
är
oftast flest killroller egentligen.
Mm. Mm. Supertack för vad som kommer bli ett fantastiskt avsnitt. Oh, det visste du innan, vad trevligt. Ha det superfint, hälsningar från Erika. Tack så mycket Erika för det mejlet. Hej igen Christian. Jag vill bara säga att det är så kul att du ska intervjua Sharon. Det ska verkligen bli så kul. Så kul. Jag har redan skrivit mina frågor på YouTube, men jag vill så gärna att de ska komma med. Så jag skriver dem här i ett mejl också för säkerhets skull. Det är bra, vill man något så ska man liksom bara ta tag i det och göra det ordentligt. Tack till dig som ska intervjua Sharon Dial. Helt grymt, hon är min förebild inom röstskådespeleri. Du är awesome Sharon.
Wow.
Till Sharon.
Tack.
Nummer ett. Mm-hmm. Vilken Disney-film är din absoluta favorit?
Ringaren i Notre Dame. Ja, helt färgad av det. Men jo, Ringaren i Notre Dame. Varför jag älskar den, det är för att det är inte bara för att jag är med. Faktiskt så var det en av de filmerna som jag kände att de vågade gå in i. Alltså Frodo och hans kval, hans problem med sin sexualitet. Där han, alltså jag tyckte att den var inte som alla Disney-filmer dittills hade varit. Mm. Jag tyckte den skilde sig lite. För nu har de i och för sig öppnat upp för andra typer av. Jag tycker bara det blir bättre och bättre alltså. Det är roligt. Men jag gillar den filmen. För den har sina svarta sidor också. Som en kontrast till det fina, gulliga.
Mm. Vilken Disney-skurk tycker du är läskigast?
inga av dem. Det är nästan inga Disney-karaktärer som är läskiga. Fast jag kan tycka att Kalle och chokladfabriken kan jag känna är lite vad ska jag säga, udda och obehaglig.
Det är lite psykedeliskt,
ja,
psykologiskt
obehaglig. Och när, vad heter de där små munchkins som springer omkring? Ja. Vad heter de?
Ja, Oompa-loompas.
Oompa-loompas, ja. De tycker jag är jätteläskiga. Alltså. Och Johnny Depp där, han ser ju himla läskig ut.
Ja, han det kan
där
se
oberäkneliga
ut.
Ja. Som jag tycker är otäckt. Så ja. Att till skillnad från de som är gjorda för att vara riktigt elaka och äckliga så tycker jag nog kanske de skrämmer mig mer.
Ja, man vet inte riktigt vad man har.
Nej.
Nej. Tack ännu en gång för sista frågan från... Nej, det står inte vem det är som har skrivit det. Förlåt. Jag tror att det är... Nej, jag vet kommentaren på YouTube. Via något tror jag. Men det står ingenting i mejlet om vem som har skickat det. Det, var ju
det får du lägga till.
Ja, jag får göra det. Tack ännu en gång Christian. Men tack själv så mycket för mejlet. Det var till mejlfrågor. Nu kommer YouTube-frågorna. Anton Torstensson börjar. Mm-hmm. Esmeraldas bön i Ringaren i Notre Dame är en av mina favorit-Disney-sånger. Tycker den är så fin. Hur var det att dubba Esmeralda och sjunga in sången? Jag har varit inne på det.
Men ja, mycket. Det var skojigt.
Du får gotta ner mer
det
om du vill.
Det var fantastiskt. Vi spelade in KM-studio i Karlskoga där den fanns på den tiden. Man hade tid att man skickade en på tåg ner till ett ställe där man också sov över. Man jobbade ena dagen, sov över, jobbade lite till nästa dag. Det har man aldrig riktigt tid till längre. Jag hade också fått lära mig sången innan till. Det har man heller inte alltid tid med idag. Man får bara göra det på plats. Så att jag fick... Alltså dels var jag bara så lycklig över att jag hade fått rollen. Och så jobbade jag med Anders Öjebo som gav jättefin direktion och Monica Forsberg som sagt. Så det var en otroligt skön vistelse där i Karlskoga. Och jag kommer ihåg när jag åkte hem på tåget och jag var bara helt lyrisk och exalterad. Jag kunde knappt sitta i min sittplats där för att jag bara bubblade av konstnärlig lycka. Hemskt kul att göra den. Det var så fin och texten var, som sagt. Tack igen Monica för en sån fin text.
Det syns på det. Du försvinner i en dröm varje gång du får prata om det. Men det är fantastiskt att se. Ja. Och vi ska skicka en liten kärlek till Olivia Paulsson var förra mejlet ifrån. Mm. Som jag missade namn på. Så Olivia får en extra kram för att jag var slarvad. Och det var mitt
från oss båda.
Ja. THX2238 på YouTube frågar: hej Christian och Sharon, här kommer två frågor. Den första har vi redan fått svar på. Vilken animerad karaktär är din... Nej, det här kan ju vara. Vilken animerad karaktär är din favorit? Då behöver det ju faktiskt inte vara den som du har gjort som själv, utan det kan vara alla. Finns det någon favorit?
Jag tycker om Buck i Ice Age filmerna.
Varför då?
Eller filmen Buck. Helt sjukt. Görs av Simon Pegg.
Som är jag tror att han
är helt skruvad.
Ja. Han verkar vara
alltså, lite... I died, but I survived. Ja, det är så härligt när det är helt fel. Och sen så har vi ju då Claes som gör den där rollen så jäkla bra. Ja.
Det är det Buck som hamnar på den.
Jag vet inte varför. Jag har många favoriter. Jag har fruktansvärt många favoriter. Aladdin är ju en favorit. Och det är Dan Ekborg. Amazing är inte du? Helt otroligt bra faktiskt. Och hålla den kvaliteten. Avsnitt in och avsnitt ut av det, inte bara i filmen nu. Nej. Samma fantastiska kvalitet serien igenom.
Och med tanke på att stora delar av rollen är original, är improviserad.
Ja, och han bara hakar på med honom. Han improviserar också ganska friskt. Helt otroligt bra. Det var inget lätt jobb.
Nej, han gjorde
Nej,
det
jag,
bra.
Jag vet inte varför Buck kom upp. Det finns ju så många andra roliga, jätteskojiga karaktärer som jag vrider mig av skratt. Och ofta är det inte huvudkaraktären. Det kan vara någon liten snubbe som kommer in och säger en enda replik. Det kan vara någon. Ja, nej, men de här karaktärerna som
Vi säger back.
Okay.
THX fortsätter att fråga, vilken version av Ringaren i Notre Dame tycker du bäst om? Den engelska eller den svenska?
Mm. Svår fråga. Jag tycker att de är fina båda två. Såklart. Ibland är den engelska bättre och ibland är den svenska bättre på vissa håll. Faktiskt. Men jag tycker att den svenska versionen håller absolut hög klass. Hela, väldigt homogen. Men älskar originalet.
Svår fråga.
Jag är glad över att ha sett båda två. Mm.
Marcus Rydström undrar, några tips på hur man kan skicka in röstprov till studio om man inte har någon bra mikrofon hemma? Tack.
Mikrofonen är inte viktig. Det kan vara en iPhone. Det som är viktigt är vad du gör med din röst. Och det behöver inte vara en skojig. Många människor som skickar in röstprover tror att man vill att de ska vara som ett litet barn. Nu kan jag dubba film. Och det måste inte alls vara det. Det kan vara att det räcker med att du bara läser en saga. Början på en saga med inlevelse. Med din egen vanliga röst. Det kan räcka ganska långt. Faktiskt.
För det är det som är grundgrejen. Kan du förmedla den här känslan med din vanliga röst så är det en bonus om du kan göra en massa knäppa.
Precis.
Men de knäppa rösterna är ju inte det. Knäppa röster är inte knäppa röster bara för att vara knäppa. De tillhör ju en karaktär.
Helt rätt. Och det görs mycket dubbad film där skådespelarna förväntas vara väldigt normala i sitt röstläge. Och de här tonårsfilmerna till exempel man har ju där de talar helt normalt med sin egen röst. Ja, som sagt, man är inte knäpp bara för att vara knäpp, utan det kommer någonstans ifrån. Så det skulle jag...
Använd smartphonen och bara läs in.
Läs in en text, läs in en saga. Sagor brukar vara rätt bra. Eller till och med om man är duktig på att läsa dikter. Komiska dikter. Jag kan nämna... Alf Henriksson har ju skrivit jättemånga roliga, finurliga dikter. Och det behöver inte vara långa haranger. För att de ska ha tid att lyssna också. De har inte tid egentligen att lyssna på nya röster. Så håll det kort. Och var glad i din introduktion. Hej, jag heter Siuso. Jag är så gammal. Jag skulle vilja visa ett prov på... Ja, berätta vad dikten handlar om och så berättar du en jättekort dikt. Kanske 4 rader räcker jättebra. Skulle jag tro.
Och sen räcker det där.
Ja, om ni inte... Ja, man måste också säga... Om ni vill få tag på mig, telefonnummer och mejl.
Jag bara skickar en fil.
De måste få veta vart de ska vända sig om de tyckte det var bra också.
Ja, det är ett väldigt bra tips. Men det är grymt bra tips från dig. Och jag säger till dig Marcus, om du inte har gjort det, gå även tillbaka och lyssna hemskt gärna på avsnittet med Lasse Svensson. Han gick in ännu mer också, mer på just med röstprov och sådär. Och han hade tips om att inte köra Bockarna Bruse, för han har hört den så många gånger. Men det, för att knyta tillbaka till det du säger med att det behöver inte vara de här roliga knäppa rösterna som många gör med Bockarna Bruse, för att det finns de här olika typerna av bockarna. Men
jag skulle ta första sidan, nu blir han väl trött på den också nu bara för att jag kommer med ett förslag. Jag skulle kanske ta första sidan ur Narnia och läsa första paragrafen bara. Det var en gång, om det är någonting sånt där. Bara så man hör att man kan försätta sig i en viss stämning.
Och läs den många gånger själv först så att du förstår verkligen vad det är du säger för någonting. Och så förmedlar den känslan som du känner att men det här är det manus eller författaren i det här fallet vill få fram med den här. Ja. Är det förtrollande? Är det sorgligt?
Precis, för det kan inte vara... Det var en gång en bro och det blir så grå, grå, grå. Utan vi vill ju höra att det är spännande. Nu är det en spännande saga på gång.
Sista frågorna kommer från dubbningshemsidans forum. Och den första är från Elios som skriver: jag undrar lite som med Anneli Bagavan-podden. Och vi fick inte svar på det där, så kanske får vi det nu. Om Sharon vet någonting om hon och Anneli varit med i samma dubb någon gång. Sen undrar jag om hon tänkt på att deras röster inte är helt olika varandra. Det finns en hel tråd på dubbningshemsidan med så här: har ni spelat mot varandra överhuvudtaget?
Jaha,
och folk som inte. Jag trodde det var Sharon, jag trodde det var Anneli.
Jaha.
Vet du om ni
har spelat? Säkert spelat i samma serie någon gång. Vi har ju dubbat på samma studion för länge sedan också. Och även idag. Och möts i gången där. Man säger hej Anneli, du är ja, roligt.
Nej. Just så det låter.
Nej, men jag blir alltid glad. Ja. Men jag har aldrig tänkt på att vi skulle låta lika. Jag kanske måste lyssna mera.
Mysteriet
hon
fortsätter.
Hon är världens godaste. Ja. Men så många som är i den här branschen faktiskt. Vad roligt det är när man kommer till jobbet, eller hur?
Mm.
Och man möts av Kalle i repan eller någon av Malena eller någon av de andra härliga människorna. Alltså de här olika studierna, det är väldigt nice. Och man träffar, det är väldigt skönt.
Och just det där,
kramigt.
Är du aspirerande röstskådespelare och tycker att ja, men det är ingen, det, nu finns på min tid, på farbror Christians tid, fan, var inte internet lika utbrett, så att jag kunde ibland känna mig ganska ensam i mitt intresse och det här och sitta och göra röster hemma och tycka det var normalt. Men det är normalt och vi är likadan som du, så att det är bara att kämpa på. Anders frågar på dubbningshemsidans forum, sista frågan idag. Och vi har förberett oss lite på den här. Anders skriver: jag skulle vilja ställa den här frågan. Jag undrar om det var Sharon som gjorde rösten till detektiv Sonia Alcana i filmen Batman Mysteriet med Batwoman. I följande tråd har jag bifogat en mp3-fil med karaktärens röst i fråga. Och ni har tillgång till om ni vill lyssna på det. Och så har han skickat en länk. Jag är säker på att denna podd kommer bli lika lysande som de föregående och kommande poddarna. Varma lyckönskningar till er båda från Anders. Tack så jättemycket Anders för de fina orden. Och vi var inne och lyssnade på om det var du som spelade detektiv Sonia Alcana.
Ja.
Och det var det?
Ja, jag är skyldig. jag har inget som helst minne av att jag har gjort det där. Men det är ju min röst. Jag hör ju det. Bevisligen. Så ja, det är jag.
Jag kommer att lägga en länk till den här filen i extra materialet på YouTube. Så gå bara på youtube.com/oneman20voices och kolla spellistan för podcasten Röstskådespelaren. Så kan du själv gå in och lyssna sen vid tillfälle. Ja.
Och det är absolut inte det bästa jag har gjort. Så döm mig inte efter den.
Men det var fortfarande bättre än Michelle Pfeiffer.
Nej, men du får sluta nu! Jag ångrar att jag sa det!
Sharon Dayal, då får jag bara vara någon slags verktyg i det här, för att det är inte bara från mig utan från alla som har skrivit in och så många som lyssnar som inte har skrivit in eller som kom med den här gången. Men tack från oss för allt du har gjort med din röst och alla äventyr och karaktärer och hur mycket du har inspirerat oss, och fortsätt göra och vara så fantastisk som du är.
Tack och förlåt.
In och kolla extra materialet. Kolla jättegärna på de tidigare avsnitten av Röstskådespelarna. All info och allting finns på rostskadespelarna.se.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.